Den svåra konsten att leva, avsnitt 7, smärta. Det var i augusti 1810 som Fanny Burney upptäckte klumpen i sitt högra bröst. Hon hade precis fyllt 58 år och levt ett innehållsrikt liv. Hennes far var musikhistorikern Charles Burney och Fanny, som egentligen döpts till Francis, var det tredje barnet av sex. Redan i 10-årsåldern började hon skriva och under sin långa karriär hann hon publicera flera romaner som på sin tid rönte stor framgång och 8 teaterpjäser var bara en sattes upp. Mest ihågkommen är hon för brev och dagböcker där hon med en skarp penna och en medfödd känsla för satir skildrar i sena 1700-talets London. 1810, när hon upptäckte klumpen i bröstet, bodde hon i Paris med sin man och son. Läkarna misstänkte att frågan om en tumör. Bröstcancer var en allmänt känd och fruktad sjukdom och läkarna rådde Fanny att operera bort tumören. I brist på narkos fanns det egentligen bara ett sätt att lindra smärtan och det var att utföra operationen så snabbt som möjligt. Och kirurgerna utvecklade tekniker som gjorde det möjligt att amputera ett ben på mindre än en halv minut och att ta ut en njursten på en minut. Kirurgi var dock alltid en absolut sista utväg och i stort sett allt som befann sig längre in i kroppen var otänkbart att operera. Klumpar i bröstet låg precis i gränslandet. Det är ett brev till sin äldre syster Esther, som kallas Hetty, daterat den 22 mars 1812, ett halvt år efter operationen, som Fanny beskriver en outsägliga plåga och skräck som operationen medförde. Det är ett unikt vittnesmål. Den 30 september 1810 fick Fanny ett glas vin och prick klockan 3 vandrade 7 allvarsamma män i svart samt 2 sköterskor in i hennes rum. Snart börjar operationen. Och vi låter Fanny själv beskriva vad som hände. Men när det fasansfulla knivbladet trängde in i bröstet, skar genom blodådror, blodkärl, kött, nerver, behövde ingen säga åt mig att jag inte måste hålla tillbaka mina skrik. Jag började skrika och mitt skrik varade oavbrutet under hela den tid det tog att lägga snittet. Och jag kan förundras över hur fortfarande ringer i mina öron, så olidliga var mina plågor. Fanny svimmade av smärtan. Och när hon vaknade antog hon att operationen var över, men... Och nej, strax återupptogs det vidriga skärandet och värre än någonsin då man nu skulle lossa undersidan, grunden till den gräsliga tumören, från de delar han var fästad vid. Också detta trots all beskrivning. Och ändå var det ännu icke över. Dr. Larry vilade i sin hand med blott för ett ögonblick och, oh himmel, strax kände jag kniven stötte mot bröstvenet, skrapade mot det. Fanny Burney överlevde operationen, vilket får oss att ana att det nog inte var en malign tumör. Och dog först 1840 vid en ålder av 87 år. Bara några år senare skulle operationen förändras helt. I Skottland utvecklade Lister antiseptiska metoder och samtidigt upptäckte man i USA att eter kunde användas för att söva patienterna. På 1830-talet var det vanligt att kirurger arbetade som lärlingar. Crawford Long antog som lärling år 1836 men bestämde sig för att även studera vid universitet. Valet föll på Transylvania University, vilket namnet till trots ligger i Kentucky. Efter att ha klarat av den ena av de 2 obligatoriska kurserna flyttade han till University of Pennsylvania och här i storstaden Philadelphia roar han sig kungligt. Long var inakkorderad tillsammans med några andra studenter hos 2 äldre damer. När det skulle festas låste vännerna in sig på toaletten och andades in eterånger för att berusa sig. När Long 2 år senare flyttade tillbaka till sin forna hemstad Jefferson i Georgia för att öppna en egen klinik tog han med sig de vidlyftiga banorna. Snart gick rykten om vilda eterfester i huset på 28 College Street. I mars 1842 kom en av Longs vänner, James Venable, på besök och klagade över 2 godartade tumörer han hade under hakan. Long hade föreslagit att han skulle skära bort dem, men hittills hade Venable tackat nej på grund av smärtan. Long föreslog att han skulle testa eter, den eter de i vanliga fall använde för att festa med. Samma kväll återkom Venable tillsammans med 2 andra studenter från Jefferson Academy och han fick andas genom en handduk som trängs in med eter. Operationen gick utmärkt och alla närvarande vittnade om att Venable inte hade känt någonting alls. Under de kommande åren genomförde Long flera operationer i syfte att utforska eterns effekt. Undersökningarna var vetenskapligt korrekta men samtidigt djupt oetiska. I ett fall opererade han bort 3 syster från en ung kvinna. En med bedövning och 2 utan. I ett annat fall var det 2 fingrar som skulle amputeras, vilket givetvis gav möjlighet till kontrollförsök. Den 17 december 1845 fick Longs hustru fruktansvärda verkar. Hon blev därmed den första kvinnan att få bedövning vid en förlossning. Allting gick bra och dottern döptes till Frances. Crawford Long förlorade i stort sett allt under det amerikanska inbördeskriget, men kunde senare bygga upp en ny verksamhet och han ledde fram till 1878. Trots att han med sannolikhet var den första att utveckla getenarkos publicerade han aldrig sina resultat och hans försök var i stort sett okända. Det blev istället en ung tandläkare i Boston som fick äran för upptäckten. William T.G. Morton var också intresserad av bedövning. Till en början med experimenterade med guldfiskar, vilket är osedvanligt dåliga försöksdjur, och ganska snart låg familjens cocker spaniel, Nigg, på försöksbordet. Nu blir Morton vederbörligen utskälld av sin hustru och hon konstaterar att i de fortsatta experimenten fick han allt själv vara försöksperson. I precis rättan tid kom en desperat patient, Eben Frost, till Mortons mottagning. Han hade en smärtande tand som var tvungen att dras ut och han övertalas av Morton att sitta ner i tandläkarstolen och långsamt andas genom en eterfuktad handduk. Sen mindes Frost inget mer förrän han vaknade och fick se tanden på golvet. Dagen efter kunde man läsa om den lyckade narkosen i The Journal och Morton blev inbjuden till Harvard Massachusetts General Hospital för att ge en demonstration. Den 16 oktober 1846 samlades Bostons kirurger för att med egna ögon avgöra om Morton hade rätt. Patienten, den 20-åriga Gilbert Abbott, var redo att få en svulst bortopererad från halsen. Harvards chefkirurg John Collins Warren var redo. Publiken var redo. Klockan slog 10. Men ingen Morton dök upp. Först kvart över 10 kom Morton inrusande. I allra sista stund hade han gjort en del förbättringar på sin eternarkosapparat som består av en enkel glaskolv med en stor öppning för munnen och två mindre öppningar för att reglera mängden eter. Kommunikationen mellan Warren och Morton är lika känd som kort och börjar med att Warren tittar avmätt på Morton. Well sir, your patient is ready. Morton la glaskolven över ansiktet på Abbott och hällde försiktigt i eter. Abbott blir först högröd i ansiktet och sedan blir hans andning ojämn. Han kastade sig fram och tillbaka ett tag och somnade sedan. Morton vände sig till Warren. Dr. Warren, your patient is ready. Det tog Warren 5 minuter att skära bort svulsten. Under hela operationen sov Abbott djupt. Och när han vaknade konstaterade han att han inte kände någonting alls. Den djupt tagna Dr. Warren närmast vrålade. Gentlemen, this is no humbug. Kirurgen Jacob Bigelow, som var åskådare vid demonstrationen och egentligen den som övertygat Warren om att låta Morton visa sin narkos, skrev ett brev till en god vän i London. Brevet anlände till England med postångare i mitten av december och redan 19 december använde den brittiske kirurgen Robert Liston eternarkos när han amputerade ett ben. Samtidigt som brittiska kirurger började operera under eternarkos provade förlossningsläkaren James Young Simpson i Edinburgh att använda eter även vid förlossningar. Eter, eller rätt sagt dietyleter, är en vätska som kokar vid 35 grader Celsius. När man dränker in en svamp eller en tygtrasa med eter kommer det mesta att avdunsta och man andas in eter i gasform. Eter har en ganska kraftig, lite stickande lukt. Jag tycker själv inte den luktar illa, snarare friskt, men många uppfattar den som alldeles för stark. Tyvärr gör den att slemhinnorna blir irriterade och gasen är synnerligen brandfarlig. Därtill blir man förfärligt bakfull och illamående efter ett eterrus, vilket gjorde att läkare och kemister letar efter alternativ. På grund av alla problemen med eter bestämde sig Simpson för att systematiskt testa andra kemikalier. Testerna gick till som så att Simpson och två kollegor träffades på sena kvällar och nätter hemma i hans hus i Edinburgh. Här provade han att sniffa i sig olika kemikalier direkt ur tillbringare och whiskyglas för att jämföra effekten. Den 4 november hade turen kommit till kloroform, ett kemiskt ämne som upptäcks 15 år tidigare av den tyske kemisten Justus Liebig. Till skillnad från eter är kloroform inte brandfarlig. Och den har en tung, men inte alls otrevlig lukt. Det är rent slump att de testar just kloroform, för de har egentligen redan avfärdat den tunga, oljiga vätskan. Eftersom kvällens andra substanser inte gett någon effekt, kom Simpson att tänka på den lilla flaskan med kloroform. Och han hittade den bakom en hög med papper. Simpson och hans kollegor började andas in kloroform. Och till en början blev de allt mer uppsluppna. Simpson beskrev fortsättningen som att ljudnivån ökade till nästan öronbedövande. Sen blev allt tyst. Simpson vaknade med en krasch. Han låg själv på golvet. Bakom en stol hette han Duncan och det enda han såg av Keith var ett par fötter som stack fram bakom ett vältbord. Redan nästa morgon testade han kloroform på sina patienter och över en natt blev klar att formera ett verb. Det fanns dock motstånd mot Simpsons narkos. Under hela sin aktiva tid som förlossningsläkare använde Simpson olika former av bedövning och narkos för att hjälpa födande kvinnor. Detta retade religiösa grupper som ansåg att det var kvinnans lott att lida under barnafödsel och att det var emot Bibeln att tillåta narkos och bedövning. Simpson verkar dock finnas stort nöje att slåss med de bibeltrogna, och varje uttalande från hans religiösa opponenter möttes av ett välvalt bibelcitat. Dödsstöten kommer första Mosebok 2:21. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Kloroform är inte en fullständigt ofarlig kemikalie. Den 28 januari 1848 skulle Thomas Magison operera bort en inåtväxande tånagel på den 15-åriga Hannah Greener. Han hade sövt med eter några månader tidigare, men denna gång provade Magison kloroform. Och till en början gick allt bra. Hanna somnade och Magisons assistent, Mr. Lloyd, opererade bort nageln. Då ryckte Hanna plötsligt till, och när Magison öppnade hennes ögonlock förblev ögonen öppna. Han kastade ett glas vatten i ansiktet på henne, försökte tvinga ner en klunk konjak, men hon var död. Och det hade inte gått mer än 3 minuter från det att operationen påbörjades. Fallet med Hannah Greener blev det första i en lång rad mystiska dödsfall. Och när Sir Benjamin Richardson 20 år senare analyserar 80 000 operationer som utförs med kloroform, kan han konstatera att risken att dö under kloroformnarkos var 1 på 2500. Medan risken var betydligt lägre med eter, 1 på 23 000. Idag anses risken att dö under narkos ligga på omkring 1 på 250 000. Problemet med kloroform är att den har en mycket smal narkosbredd. Vilket i klarspråk betyder att man måste hålla exakt koll på vilken mängd man använder. Det är mycket små marginaler och en dubblering av den normala dosen kan vara dödlig. Oftast genom hjärtstillestånd. Den individuella variationen är dessutom stor och vissa personer verkar vara extremt känsliga för ämnet. Dessutom omvandlas kloroform i levern till fosgen, ett ämne som används som stridsgas under första världskriget. Långvarigt bruk av kloroform kan därför ge allvarliga leverskador. Både eter och kloroform har en hel del allvarliga biverkningar. Och sedan mitten av 20-talet har sofistikerade och betydligt säkra narkosmedel utvecklats. De flesta är gaser. En nerv är som en elektrisk ledning. För att den ska fungera krävs ett isolerande skikt som kallas myelinskidor. Som något förenklat motsvarar plasten runt en vanlig elektrisk ledning. Opolära ämnen, till exempel lösningsmedel, kan lösa sig i skiktet och ge en narkotisk verkan. Vi vet ännu inte exakt hur det här går till, men de senaste rönen gör gällande att det är frågan om att ämnena binder till speciella receptorer, mottagare för kemisk information som finns i nerverna. Sniffning är en form av missbruk när någon form av lösningsmedel, ofta bensin eller lim, hälls i en plastpåse och sedan andas man in ångorna. Efter ett 20-tal andetag kommer själva effekten som ger en viss upprymdhet. Men personen blir också sömnig och ytterligare några andetag kan leda till medvetslöshet. Sniffning är mycket farligt och kan leda till allvarliga hjärnskador. De flesta lösningsmedel, som eter och kloroform, har, som vi sett, en sövande och smärtstillande effekt. Den sövande effekten kommer att nervceller i hjärnan påverkas, medan den smärtstillande effekten kommer av att nerver i ryggraden hämmas. Förutom lösningsmedel kan även vissa gaser lösa sig i den feta vävnaden och de ger då liknande påverkan på nerverna. Ett exempel är lustgas som används som smärtlindring vid förlossningar och tandläkarbesök. Fördelen är att den snabbt ger smärtlindring och sen snabbt kan vädras ut igen. Lite lustigt är att lustgas också används för att vispa grädde. Fördelen är att den till skillnad från luft inte gör att fettet härsknar. Eftersom den används i livsmedel har den ett E-nummer. 942. Under 1900-talets första decennier testade man en stor mängd olika gaser för att försöka hitta bättre alternativ än eter och kloroform. Det var inte så svårt att hitta lämpliga gaser. Problemet var att i stort sett alla var explosiva. En av de värsta, ja, och bästa ur ett narkosperspektiv var cyklopropan som exploderade ifall det fanns en elektrisk utrustning i rummet. Ett sätt att minska explosionsrisken för en kemisk förening är att lägga till klor eller fluoratomer. Kloroform, som innehåller 3 kloratomer, är till exempel inte alls brandfarlig. Lösningen blev alltså att fluorera olika kolväten och etrar, vilket ledde fram till dagens narkosgaser. Många av dem är fluorerade varianter av eter i kloroform och den mest använda heter sevofluran. Idag fungerar narkos oftast mycket bra. Det finns dock en viss personlig variation för hur lätta vi är att söva och en allmän uppfattning bland narkosläkare är att rödhåriga personer är svårare att söva jämfört med patienter med andra hårfärger. Nu räcker det inte med så kallade anekdotiska data, det vill säga historier som inte är vetenskapligt belagda, för att man ska lägga någon vikt vid just detta. Därför bestämde sig en grupp forskare i Louisville, Kentucky, för att undersöka om det fanns belägg för att hårfärgen skulle spela en avgörande roll i narkos. De rekryterade 10 rödhåriga och 10 brunhåriga försökspersoner, samtliga kvinnor mellan 18 och 40 år. Det är än så länge inte helt utrett hur kön påverkar narkos, men det är belagt att åldern spelar roll. Varje försök startade på morgonen och kvinnorna sövdes med gasen sevofluran och höll sedan sövda med desfluran. Sen ledde man ström via nålar i låren. Strömmen var så pass hög att det skulle vara helt outhärdlig ifall kvinnorna var vakna, men skulle inte känna den ifall de var helt sövda. Sen ändrade man mängden desfluran tills kvinnorna inte reagerade på strömmen. Det fanns faktiskt en skillnad. De rödhåriga behövde i snitt 19% mer narkosgas för att inte uppfatta smärtan.